Revanschturism. Ja, det är begreppet statliga medier i Kina nu lanserar för att lyfta den coronadrabbade ekonomin i världens folkrikaste land. Just nu är kineserna mitt i den så kallade gyllene veckan med över en halv miljard resor under 8 dagar och trängseln är tillbaka. Studio DN idag om Kina efter coronapandemin. Jag heter Lasse Bengtsson. Festligt, folkligt och fullt i Peking under gyllene veckan. Sverige, Europa, USA och stora delar av världen är ju fortfarande mitt i pandemin med mycket oklart slutdatum. Men i Kina, coronavirusets förmodade ursprungsland, verkar det redan nästan vara efter pandemin. Hej, Marianne Björklund i Peking.
Hej!
Marianne, är det överdrivet att säga så, tycker du, efter pandemin i Kina?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, jag har kommit tillbaka hit för några veckor sedan och det känns som om det mesta är tillbaka till det normala här. Skillnaden är att fler bär munskydden tidigare, men annars så är det... Folk går ganska tätt in till varandra, det mesta är öppet. Man kan gå på bio igen, man kan gå på teater, det är... I stora delar tillbaka till det normala här i Kina.
Och ingen särskild social distansering alltså?
Nej, det tycker jag inte. Man ser inte som i Sverige de här man har tejpar i marken och så för man ska hålla distans. Det ser man ingenting av här. Och nu under den här gyllene veckan har det varit otroligt trångt i gränderna här kring där jag bor. Folk går väldigt tätt in till varandra och man köar till populära restauranger och... Det enda som, de har ju en regel att populära turistdestinationer som Förbjudna staden och Kinesiska muren, man accepterar bara 75% av kapaciteten på de resmålen. Att man tar inte 100%, så lite restriktioner har man ju kvar ändå, det har man.
Vi kanske ska förklara, Marianne, gyllene veckan, vad är det för någonting egentligen?
Ja, det är ju att man firar den viktiga månfestivalen eller höstfestivalen som det heter. Det är en av de viktigaste högtiderna här i Kina som brukar innebära, man brukar kalla det för världens största folkförflyttning. Att människor passar på att turista eller åker hem till sina familjer. Sen infaller den i år samtidigt som 1 oktober som ju är Kinas nationaldag. Så det har blivit som en riktig superhelg i år med 8 dagar. Ledighet. Och det, nu hoppas man ju på att folk ska resa. Ekonomin behöver ju ett uppsving efter coronapandemin.
En halv miljard, mer än en halv miljard resor, Marianne, och det är ändå inte toppnoteringen som har varit tidigare. Det är ju ofattbara siffror för en svensk som nu inte ens funderar på att flyga.
Ja, verkligen, det är det ju. Och precis, förra året var det närmare 800 miljoner som reste. I år kanske man spår att det blir 550 miljoner. Nej, men det här är ju en av de helger när det görs flest resor. Och i år kan ju inte kineserna åka utomlands, eller de kan åka utomlands. Men då får de ju sitta 2 veckor i karantän när de kommer tillbaka till Kina. Och det är det ju få som har råd med eller vill göra, så att då passar man på att turista i sitt hemland istället.
Men kan man, när de kinesiska myndigheterna, de säger alltså att det nästan inte finns någon smitta kvar. Kan man lita på det de säger i det här fallet?
Ja, man kan nog lita på, alltså man kan ju inte lita på exakta siffror. Det kan ju finnas att någon kines som man inte upptäcker som är smittad, men någon större smittspridning tror jag inte det är. Det skulle upptäckas och då skulle man genast stänga av det området. Och det har man ju gjort. Det var ganska nyligen 2 stycken importerade fall, då, 2 människor som kom från Myanmar och som var smittade. Då stängde man genast av hela den staden, en gränsstad till Myanmar. Så man agerar väldigt snabbt så snart man upptäcker smitta. Här i Peking var det ju senast i juni som man hade ett utbrott på en marknad när jag tror ungefär 200 smittades. Då stängde man av det området och gjorde snabbt smittspårning.
Det här är ju rätt förvånande ändå när man tänker på den andra jätten Indien där det liksom ökar hela tiden och i Kina är ingenting. Vad säger de kineser du talar med? Tycker de också att nu är det hejsan hoppsan, det här är över nu?
Det är blandat. En del säger att de känner sig trygga nu, de tycker det känns säkert. Andra säger känner sig lite oroliga här inför vintern, vad som ska hända och rädds att det ska komma tillbaka. Så det är lite olika. Och en del vill inte resa för att de är rädda för smittan fortfarande. Det är blandat.
Förhållandet mellan ekonomi och människoliv i Kina undrar jag lite över. Man kan ju vara hård ibland i förhållande till människoliv. I förhållande till gynnandet av ekonomin. Har det någonstans påverkat hanteringen av pandemin?
Det är svårt att säga. Man vidtog ju drastiska åtgärder när man väl erkände att det var en pandemi. Då isolerade man ju stora delar av Kina. Peking blev ju helt dött, det blev som en spökstad. Sen när man väl förklarade kriget över, om man kan uttrycka det så, då var det ju genast påbud om att nu sätter vi igång, nu ska alla hjul rulla, nu är det dags att få fart på ekonomin igen. Men jag tror inte att man vill ju inte heller riskera att människor blir upprörda och att allt för många dör. Allting här handlar ju om att kommunistpartiet ska kunna fortsätta regera, och då vill de ju inte ha protester, och ekonomin är ju också viktig där. Den är ju nästan viktigast av allt, att människor hela tiden känner att de får en ökad levnadsstandard. Det är ju det som på något sätt legitimiserar det här styret.
När vi kommer tillbaka, vad händer med djurmarknaderna? Vad säger Kina om Donald Trump, superspridaren? Ja, Marianne Björklund i Peking. I Sverige och andra länder pågår ju en intensiv debatt om lärdomarna som går att dra av pandemin. Om hur samhället kan förändras, mindre flygresande till exempel, jobb hemifrån. Finns det en sån diskussion i Kina?
Det tycker jag mig inte har hört. Snarast så har man ju uppmuntrats nu att resa. Man har ju infört rabatter på olika turistmål och liksom uppmuntrat människor att åka på semester här under den här gyllene veckan. Bara för man vill öka konsumtionen, få igång ekonomin. Jag har inte hört någonting om att man försöker få människor att resa mindre. Tvärtom, utan man har försökt liksom uppmuntra det. Och jobba hemifrån har jag inte heller hört så mycket om att det skulle bli en förändring här. Utan de vill nog gärna att folk kommer in på kontoret. De vill gärna ha kontroll på de som arbetar.
Hur ställer sig Kina idag då till anklagelserna, de gamla, om att covid-19 kommer därifrån? Är det någon förändring där eller vad säger man?
Jag har inte hört så mycket diskussion om det på senare tid. Tidigare ibland så har man ju antytt att viruset skulle kunna importeras från USA. De hade ju någon typ av militär spel. Det var något sportevenemang i Wuhan strax innan det bröt ut. Och att det då skulle ju varit amerikanska soldater som förde in viruset i landet. Det är en teori som har lanserats. Men man har ju sagt nej till en internationell utredning om hur viruset uppstod.
WHO skulle ju komma dit och undersöka saken, men har de stött på patrull alltså?
Ja, det har väl inte blivit så mycket av med det. Jag vet att de blev väldigt upprörda när Australien till exempel tryckte på för att det skulle bli en internationell utredning. Då försämrades ju relationen med Australien radikalt. Alltså de har ju slutat importera spannmål från Australien, bland annat på grund av det här. Det är en känslig relation från början, men de har inte riktigt öppnat upp för en internationell utredning.
Och själva djurmarknaden som vi har talat om tidigare och som anses då kunna vara källan till allt det här. Har man förändrat det på något sätt? Har man gjort något åt marknaderna?
Ja, det man har gjort är att man nu har ett förbud mot försäljning av levande vilda djur. Det får man inte göra längre här i Kina. Däremot får man sälja andra levande djur på marknader. Men jag tror än så länge, nu när pandemin ännu pågår här i hela världen, så håller man nog kontroll på marknaderna så gott det går. Det är ett stort land det här, så det kan gå ju kanske inte att kontrollera att det inte säljs något vilt levande djur.
Förhållandet till USA då, Marianne, the China virus som Trump talar om hela tiden. Vad säger man nu då om Donald Trump i dessa dagar? Donald Trump som blev smittad själv och som superspridare själv.
Men den kinesiska ledaren har ju som väldigt många andra önskat Donald Trump en speedy recovery. Vad de säger bakom lyckta dörrar ska låta vara osagt. Under Trump så har ju relationen mellan Kina och USA, världens två stormakter, försämrats radikalt. Trump har ju gått väldigt hårt åt Kina med höjda tullar och som du säger, kallat det här viruset Kina-viruset. Och så relationen är ju inte på topp, men ändå så är det inte självklart att de vill att Trump förlorar, utan det kan också, man kan också se Trump som en rullande reklam för hur rörigt och dåligt det kan fungera i en demokrati i väst. Och då kan ju det få fler kineser att känna att deras system kanske inte är så dumt i alla fall. Att det kanske är bra, eller inte bra, men att det är stabilt liksom som det är här, jämförelse.
Du är ju nu tillbaka i Peking som sagt, men som alla andra fick du sitta i karantän i 2 veckor. Kan du beskriva lite grann om det är en mycket speciell tillvaro, den där karantänen?
Ja, nej, det var ju väldigt speciellt. Man blev alltså då forslad i poliseskort från flygplatsen. Jag landade i en stad som heter Tianjin. Och så togs vi i poliseskort till det här hotellet efter att ha fått ta ett covid-test på flygplatsen. Och sen så får man sin rumsnyckel av några människor klädda i såna här skyddsdräkter som ser ut som människor från Mars. Och sen så får man ta hissen upp till sitt rum och sen får man inte gå ut därifrån på 2 veckor. Utan man får öppna dörren för att hämta mat som de ställer där utanför 3 gånger om dagen.
Ett slags fängelse nästan.
Ja, det är ju som ett fängelse. Interner får ju ändå gå ut och jobba lite ibland. Det här fick man inte gå ut alls. Och så fick man ta tempen då 2 gånger om dagen och redovisa det. För de hade ett vårdteam där på hotellet som skulle vilja ha rapporter på ens kroppstemperatur 2 gånger om dagen.
Du har redan hunnit notera en slags hårdare attityd mot journalister och du har själv och ni råkat ut för den här hårdheten. Beskriv.
Ja, jag var tillsammans med en fotograf och skulle göra rapportera just om den här gyllene veckan då, ett ganska oförargligt jobb som handlade om, men jag frågade människor, var kommer ni ifrån och hur firar ni gyllene veckan? Och då gick jag fram till några munkar från Tibet på Himmelska fridens torg och då kom genast en polis fram och ville veta vilken typ av frågor vi ställde till de här munkarna. Jag hade i stort sett bara hunnit fråga, var kommer ni ifrån? Men då blev vi faktiskt kvarhållna där på torget ganska lång tid och det kom en polis som var högre uppsatt och skulle kontrollera då våra presskort och sådär. Och sen kom även några som jobbar på säkerhetsbyrån här och skulle höra samma historia igen. Och jag fick visa mina anteckningar från det här samtalet som var begränsande till bokstäverna MU. Det var ungefär så långt jag hade hunnit anteckna. Men det här, och så fick jag en varning att jag fick inte rapportera om det här och det skulle liksom skrivas någon rapport på det. Men jag har ju hört mycket värre historier från andra korrar som har hunnit vara ute och rapporterat mer här i landet. Som har fått sitta i timtal och blivit suttit i en cell i timtal. Bland annat hörde jag om någon som var inre Mongoliet där det nu har varit lite känsligt, befolkningen där att protestera för att undervisningen i skolorna ska vara mer på mandarin och mindre på deras språk. Och då var det lite protester. Och det är ju känsligt förstås. Och då, där är det svårt att rapportera tydligen.
Men det här samtalet har i alla fall inte hunnit avbrytas ännu. De kinesiska myndigheterna lyssnar ännu inte på Studio DN, uppenbarligen. Marianne Björklund, är det roligt att vara tillbaka?
Ja, det är jätteroligt att vara tillbaka. Det ska bli jättespännande att rapportera mer om hur det går här i Kina efter covid-19, om man nu kan säga efter covid-19. Vi får se om den här utvecklingen håller i sig. Och sen, ja, det finns ju hur många intressanta historier som helst att berätta om härifrån.
Vi ser fram emot dem. Marianne Björklund, tack så mycket för att du var med i Studio DN igen.
Tack.
Studio DN görs för Podplay, producent Sabina Marmelaka, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.